Så ni är jättevälkomna. Ja, ni också. Och då kan vi presentera. Ida är ju vår konsultchef på Previa. Och så har vi Anders som sälj.
Anders Schumann jobbat på sälj då.
Och jag heter Maria Lindblad, så det är inte mina namn som står. Nej, utan jag får toppa in. Och det tycker jag är kul. Och vi, precis, kommer till det. Vi ska ju då prata om kränkande särbehandling. Och jag jobbar som beteendevetare inom Previa. Och när man jobbar som beteendevetare inom Previa så jobbar man bland annat med organisatorisk och social arbetsmiljö. Och det är väl min huvudsakliga uppgift. Sen gör jag det på individnivå, på gruppnivå och på organisationsnivå. Men det är alltid organisatorisk och social arbetsmiljö som ligger i bakgrunden. Ja, som är huvudfokus. Och den föreskriften som kom ut förra året, som heter 2015:4, organisatorisk och social arbetsmiljö, där har man pekat ut tre områden. Det är arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Och man har ju identifierat att man har gjort studier som visar på att ungefär var tionde anställd upplever sig någon gång ha blivit kränkt. Och bland de 10% så är det ju några procent, ungefär 3-4%, som far så illa att det faktiskt leder till psykisk ohälsa och sjukskrivning, till och med självmord. Så det är finns ett allvar i den här frågan. Men det är inte det vi ska fördjupa oss i, men bara för att det är angeläget att prata om det här. För det påverkar så pass mycket. Och då tänker man det här, var tionde anställd, det handlar om de som känner sig kränkta. På en arbetsplats där det finns kränkningar, så det ringar på vattnet. Det skapar oftast obehag i arbetsgruppen. Även om jag inte är den som är utsatt eller den som utsätter, så skapar det ett obehag att det förekommer. Så det, nu behöver jag läsa innantill, för att ramverket som jag har när jag utgår ifrån när jag pratar kränkande särbehandling, det är Arbetsmiljöverkets definition. Och den lyder: handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Det är definitionen. Alltså handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Och det finns en risk. Så det är inte så att de behöver, utan att det finns en risk. Då definierar Arbetsmiljöverket det som kränkande särbehandling. Och vad Arbetsmiljöverket vill då att vi ska göra, det är att vi ska klargöra via policy. Det här accepterar vi inte vi på vår arbetsplats. Det ska finnas ett klargörande. Det här finns nolltolerans mot det här. De vill också att man jobbar med organisationen på ett sådant sätt så att man motverkar att det överhuvudtaget uppstår. Vill man också. Och vad man säger då, det är att det ska finnas rutiner som talar om vem tar emot anmälan. När en anmälan kommer in, vad händer med den? Och var kan de utsatta få hjälp? Så det är mitt utgångsläge när jag pratar kränkande särbehandling. Sen kommer vi inte fördjupa oss i definitionen eller någonting i det. Men bara för att visa på lite exempel. Hur kan kränkande särbehandling se ut? Och det är när en person det kanske exkluderas från arbetsuppgifter. Kanske exkluderas från information. Den får inte information som är nödvändig för att utföra arbete. Den får inte vara med på fikat. Därför att man fikar på andra tider än vad som är sagt. Och den får inte informationen om det. Det här när man himlar med ögonen. Gud, nu börjar du igen. Till exempel. Eller om jag skulle exkludera mina kollegor här och liksom bara stå och prata med er. En väldigt tydlig markering. Jag tänker inte bry mig. Det är fruktansvärt obehagligt. Eller vad säger ni? Det är som människa reagerar vi på sådana beteenden. Det skapar ett obehag att bli exkluderad, för gruppen är viktig för oss. Mer eller mindre, men den är viktig för oss alla. Sen är det mer eller mindre som vi kan uppleva saker och ting. Så Om man tänker sig lite, ibland kan det ju förekomma såna föreställningar om vem som blir utsatt. Och då är det ganska vanligt att ja, men det är väl klart att Kalle blir utsatt. Han är ju så svår att jobba med. Han har samarbetsproblem eller han är besvärlig eller jag hör inte vad han säger. Och så har man massa förklaringar till varför Kalle inte får vara med. Problemet när vi gör så att vi tillskriver de här personerna egenskaper, det är att vi glömmer bort kontexten och sammanhanget. För det kan vara så att det är någonting i miljön och kontexten som gör att Kalle blir svår att samarbeta med. Men i ett annat sammanhang så har han inga problem att samarbeta alls. Så därför blir det problem när vi tillskriver personer egenskaper. För vi glömmer bort att ta med kontexten och sammanhanget. Samma sak händer med de här då som blir utpekade för att utsätta någon för kränkande särbehandling. Det kan vara lika tufft för dem. För det kan vara en självbild som de har jättesvårt att identifiera sig i. Nej, jag skulle aldrig göra någon illa medvetet. Då kan det också vara att man glömmer bort kontexten och miljön. Det kan vara att jag har... Jag känner mig i underläge och försöker hävda mig. Men gör det på ett sätt som gör att någon annan far illa. Men det ser inte jag, för jag är så upptagen med att hävda mig själv. Att den här positionen är så viktig för mig. Eller att det är så viktigt att jag får högre lön. Så att jag trycker hellre ner någon annan. Det blir självfokus. Så samma sak händer där. Att om vi glömmer bort kontexten och miljön. Så missar vi väldigt viktig information. I det hela. Så det handlar lite om föreställningar man kan ha kring kränkande särbehandling. Vem som blir utsatt och vem som utsätter. Det behöver inte vara elaka människor som utsätter. Och det behöver inte vara människor som inte kan hävda sig heller. För det kan vara väldigt starka personer som systematiskt blir utsatta. Som successivt får låg självkänsla och far väldigt illa. Som jag sa, jag tänkte inte fördjupa mig så mycket i definitionen eller rutinerna eller den biten. Utan jag skulle vilja presentera det här på ett annat sätt. Och då prata mer på beteendenivå. Och då har jag en tanke om att vi behöver alla mat, vi behöver sömn, vi behöver motion och de här basala. Men vi behöver också någonting mer. Och det är att bli sedda. Att bli lyssnade på. Och att bli bekräftade. Kan ni känna igen? Det är ganska självklara saker som vi glömmer bort att prata om. För det är så självklart. Och givetvis så är det ju så att vi har ju olika behov. Så en del kan ju ha mer behov av att bli bekräftad än andra. Men någonstans så har vi i alla fall att vi någon gång på något sätt vill bli uppmärksammade. Och då skulle jag vilja att ni alla fyra tänker på en person där ni upplever att ni blev sedd eller lyssnad på eller bekräftad. En person där ni verkligen kände, ja, den. Här kände jag mig lyssnad på eller här kände jag mig bekräftad. Tänk på en, ta igen på några sekunder och tänk på en person. Den här personen, fundera då på en situation. Vad är det personen gör? Som gjorde att ni faktiskt kände att hon såg mig. Eller han såg mig. Hen lyssnade faktiskt på mig. Eller det var det som gjorde att jag kände mig så bekräftad. Vad var det personen faktiskt gjorde i den situationen? Är det någonting spontant ni tänker på? Som den här personen gjorde?
Jag tänker det. Bli omnämnd till andra.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Det stämmer det. Mm. Som att Ida hade gjort en så bra presentation. Så kom man in i fika och hör det. Ja, de pratar om mig på ett gott sätt. Ja, det blir bekräftat. Ja, absolut. Och jag tänker också såna här saker som ögonkontakt kan vara ett sätt. Jag ser dig. Det är att hej. Att man verkligen ser någon person. Lyssna på. Jag ger konstruktiv feedback. Vilket innebär att jag lyssnar faktiskt verkligen på vad det är du säger. Så kan också vara. Och det finns ju en massa saker här som man kan lägga in i. När blev jag sedd? När blev jag lyssnad på? När blev jag bekräftad? Vad man kan göra sen då, nästa steg, det blir ju givetvis så tvärtom. När kände jag mig inte sedd? Och när kände jag mig inte lyssnad på? Och när kände jag mig inte bekräftad? Då kan det ju vara såna här saker att samma saker hamnar på den här sidan. Men det kan ju också komma andra saker som man spontant tänker på. Och det kan ju vara sådana saker som jag sa förut, att ja, men så fort jag säger något så himlar de med ögonen. Det är väldigt obehagligt att se det. Och det får ju mig att känna att jag är inte så viktig, och då är det svårare att hävda sig. Det är svårare att fortsätta. Så himla med ögonen kan vara någonting. Nonchalera. Det här klassiska, när det förekommer kränkande särbehandling i en arbetsgrupp. Lisa kommer med en idé. Man bara fortsätter prata som om ingenting har hänt. Och så kommer Robert med samma idé. Nej, men gud vad bra Robert. Vilken bra idé. Hur får det Lisa att känna sig när hon sitter där? Jag sa det för 5 minuter sedan. Och då stannar vi inte ens upp. Det här är ju också sådana tydliga tecken som man kan se i arbetsgrupper. Och det kan säga, det här kan ske medvetet och systematiskt. Men det kan också vara omedvetet. För Lisa kanske är den personen som inte tar plats. Så hennes ord försvinner. Men det är fortfarande, hennes upplevelse blir ju att hon är utsatt. Så det blir fortfarande någonting man måste ändå prata om och lyfta. Så här då, när man har en arbetsgrupp. Så blir ju listan, nu blir det ju bara för att illustrera. Men det är ju klart att listan blir bra mycket längre. På båda sidorna. Och min tanke är då. Att nästa steg blir i det här. De här beteenden är sånt som vi tänker att det här skulle vara bra om det fanns mer utav. Och det här är sånt vi vill se mindre utav. Då kan man tänka sig att man gör en indelning. Det vi pratar om. Vilka av de här beteenden tycker vi att vi faktiskt redan har och är duktiga på? Och så lägger vi in dem. De har vi. Och så känner vi oss lite duktiga. Det är viktigt. Sen pratar vi om vad är det vi skulle vilja göra mer av som vi faktiskt inte gör idag. Och vad är det här som vi faktiskt vill göra mindre av eller helt enkelt ta bort? Vad vi har här, när vi fyller den här listan, vad vi får då, då går vi tillbaka till den här föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö. Vad är det Arbetsmiljöverket vill att vi ska göra? Jo, vi ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Har vi gjort den här, då har vi ett mål. Det här ska vi göra mer av, det här ska vi göra mindre. Då har vi faktiskt redan check på den. Vi har mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi har dessutom en handlingsplan som blir väldigt konkret. Vad är det vi ska göra i vår vardag för att vi ska bli bättre på att ta hand om varandra, att se varandra, att lyssna på varandra, att bekräfta varandra. Och det jag tänker är väldigt viktigt i det här steget, det är att det också finns en uppföljning. När kommer vi följa upp den här planen? Och vad gör vi om vi inte följer den? För det kan vara så att det finns hinder. Och då måste vi prata om, vad är det för hinder? Så jag tänker att det här blir ett ganska ofarligt sätt att prata om kränkande särbehandling på arbetsplatsen. För det blir inte så värdeladdat. Det blir mindre värdeladdat. Vi ska prata om hur vi ska vara mot varandra. Då kan det öppna sig lite mer. Säger vi att på nästa arbetsplatsmöte ska vi prata om kränkande särbehandling. Då kan det vara någon som går dit med hjärtat i halsgropen och till och med sjukskriver sig. För jag känner mig utsatt. Vad kommer hända? Det blir jättejobbigt. Sen kan det vara någon som känner att jag har nog inte varit så trevlig på sistone. Och så kommer den och är lite i försvar redan. Men om vi säger att nej, men vi ska prata om hur kan vi bli bättre på att se varandra, att möta varandra, att lyssna på varandra, att bekräfta varandra. Då kanske det öppnar sig upp ett helt annat, andra möjligheter. Så det är ett sätt att jobba på den sociala gemenskapen, tänker jag. Ja. Så. Och här tänkte jag faktiskt, hade planerat att stanna just för att utrymme för frågor istället. Vad sitter ni med i eran vardag?
Jag jobbar ju med arbetsmiljö. Ja. Så jag hoppas att vi kan ha lite kontakt.
Ja.
Men om, alltså, för att komma vidare, alltså om du, du säger att det kan hända så att du är utsatt och du utsätter, men du är inte riktigt medveten om.
Ja.
Vilket är värst? Av den som utsätter, om inte personen är medveten om att den utsätter eller är medveten, vilket är svårast att hantera.
Jag kan säga att jag har mött personer som inte har varit någon, de har inte haft någon aning om att de har utsatt någon annan för kränkande särbehandling, att någon har upplevt det. Och det har blivit en chock för dem och en krisreaktion. För de har så svårt att se sig själva i den rollen. Har svårt att jag har sårat någon. Och då först det här motståndet, nej, försvaret, nej, jag har inte gjort någonting. Till den här när insikten kommer. Ja, men vad har jag gjort? Det har inte varit medvetet. Så jag kan säga att den är ganska tuff när insikten kommer. Att man har fått en annan person att må dåligt. Den kan vara fruktansvärt jobbig för dem. Det som kan vara svårare att möta med de här som är systematiska i sitt beteende. Det är att de är otroligt duktiga på att legalisera sitt beteende. De är jätteskickliga på det. Vilket gör att det är svårt att komma åt dem. Nej, men du vet att jag ställde mig så här. Nej, men gud, jag hade inte en tanke på. Det var bara att jag ville ha koll på dörren. Ja, varje gång. Alltså sådär att de är väldigt duktiga på att hitta. Sådär att förklara sina beteenden. Så det blir svårt att komma åt det faktiskt. Jag vet inte om det var svar på din fråga.
Ja, det var det. Det var precis.
Ja. Så det här subtila är det som är väldigt obehagligt. De som systematiskt utsätter någon för det. Väldigt subtilt. Det är jättejobbigt att komma åt det. Det är därför jag tror det är så viktigt att prata om. När man tänker den här konsekvenser. Vi gör en jättebra handlingsplan. Men vi följer inte upp den. Och den har inga konsekvenser om vi bryter mot den. Vi måste ändå prata på. Vad gör vi om vi nu inte följer det vi har sagt? Och det kan vara att nej, men då tar vi upp det på arbetsplatsmötet. Då vet vi att då har vi det forumet där vi tar upp det. Det här blev inte så bra. Och så pratar vi om det. Men det måste vara någon form av plan för hur gör vi om vi inte följer det vi har sagt att vi ska följa.
Ja.
För jag tror man ofta missar den. Man tycker man har kommit i mål här.
Ja,
ja. Ja, precis. Ja, ja.
Så här är det
ju viktigt. Ja, väldigt lätt.
Ja. Jag tror att det är jätteviktigt i det här. Det är sånt som ofta blir eftersatt.
Ja.
Men det är sånt som många törstar efter.
Ja. Yeah. Någon måste hålla i det. För man vet inte hur.
Nej.
Det här är ju ingenting vi sätter oss på i fika och säger. Men du, hur beter vi oss mot varandra nu egentligen? Vi kommer inte dit. Utan det behöver någon som leder. Och gärna någon som kanske är. För det kan ju vara någon annan inom organisationen som kliver in. Men någon utifrån som styr lite och ser saker. Ser mönster. Oj vad den är tyst. Vi kanske ska försöka få med den och... Nu är precis jättekul, men jag är kvar några minuter efteråt om det är några fler frågor.